Vi ska ju då ägna oss åt tredje delen av första Petrusbrevet. Och det kan ju vara på sin plats att bara fundera över vad har sagts dessförinnan. Några av er har ju varit med alla gånger. Någon har kanske lyssnat i efterhand någon gång och sådär. Men det är alltid bra att sammanfatta. Vad är det Petrus har sagt? Vad är liksom de centrala bärande delarna i det som Petrus har sagt så här långt? Ja, men han har poängterat om och om igen de kristnas utsatta position. Han använder uttrycket främlingar och gäster för att markera och signalera vilken position, vilken status som de kristna har som han skriver till. De är främlingar och gäster. De är bofasta utlänningar. De är en del av det samhälle de finns i, fast ändå inte riktigt. Därför att de har sin hemvist. De har sin förankring någon annanstans. Och det här att de är utsatta, det kommer igen som ett av brevets kanske absolut mest centrala motiv. Hur ska vi göra när vi möter motstånd och lidande? Vilken slags respons, vilken slags gensvar ska det få hos Jesu lärjungar? De Petrus skriver till verkar inte varit utsatta för statlig förföljelse. Det var inte fråga om att hamna i fängelse eller att liksom dömas till liksom straff av det slaget. Utan det var en social misstänksamhet. Man kanske blev utfryst och ifrågasatt av sina vänner och grannar. På den nivån, den sortens motstånd och lidande mötte Petrus läsare. Och det är det Petrus skriver till dem för att uppmuntra och styrka dem i. Petrus har poängterat flera gånger vad Gud har gjort genom Jesus. Vilken verklighet som de troende nu är en del av. Petrus säger, när Jesus dog och uppstod förändrades världen. När Jesus dog och uppstod, så sedan dess är allting annorlunda. Och vi som tror på honom, vi lever i den verkligheten. Den syns inte överallt. Vi väntar att den ska fullbordas och uppenbaras för alla. Men det är i den verkligheten vi lever. Vi lever i ljuset av Jesu död och uppståndelse. Och Petrus, han har tagit oss igenom det här som Conny undervisade om vid förra tillfället. Hur tar den här nya verkligheten sig uttryck i samhällslivet, i arbetslivet och familjelivet? Hur, liksom, vilken konsekvens får tron på Jesus i våra relationer, i samhället, i arbetet och i familjen? Och han konstaterar på många olika sätt att det vi gör, det ska ske för Herrens skull. När vi underordnar oss myndigheterna, så ska det ske för Herrens skull. När vi visar kärlek till varandra, när vi låter nådegåvorna i församlingen flöda i generositet och i mångfald, så sker det för Herrens skull. Petrus manar oss om och om igen att fästa blicken på Gud. Och att det vi gör ska ske för honom. Inte för att liksom göra andra människor nöjda. Inte för att på ett mänskligt plan se till att allt är frid och fröjd. Nej, det vi gör, gör vi för Herrens skull. Han manar oss och utmanar oss att ständigt ha Herren för ögonen. Det här är en kort summering av vad Petrus i huvuddrag har sagt så här långt. Och nu ska vi då gå in på den tredje och sista delen. Så vi kommer att börja i kapitel 3 och vers 13-17. Och genomgående så är det folkbibeln som jag har som text här på väggen. Där skriver Petrus så här: vem kan göra er något ont om ni brinner för det goda? Ja, även om ni skulle få lida för det som är rätt, är ni saliga. Var inte rädda för dem och låt er inte skrämmas. Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Var ständigt beredda att svara var och en som ber er förklara det hopp ni har. men gör det ödmjukt, med respekt och ett rent samvete, så att de som talar illa om ert goda levnadssätt i Kristus får skämmas för sitt förtal. Det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än onda gärningar. Och det här avsnittet kan man bara börja med att konstatera att det är en slags sammanfattning av ett längre avsnitt som börjar i kapitel 2, vers 11 och som löper fram hit. Så med facit i hand så skulle Conny haft även de här verserna förra gången för att logiskt få ihop helheten. Det här är det sista Petrus säger av det här långa avsnittet som handlar om arbetslivet, samhällslivet, familjelivet. Och vers 15 är en nyckelvers här. Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Herren var ju det uttryck som användes om kejsaren. Och här tar Petrus det och säger det om Jesus. Herren Jesus. Herren Kristus. Och det är bara honom vi ska hålla helig. Kejsaren i Rom ska vi inte hålla helig i våra hjärtan. Den lokala ståthållaren ska vi inte hålla helig i våra hjärtan. Varför då? Därför att det inte är de som är herre. Det är Jesus som är herre. Och det är honom vi ska hålla helig i våra hjärtan. En första sak utifrån det här stycket, det är vikten av att konstatera: inget kan skilja oss från Gud. Vers 13 som vi läste här börjar med ett och. Jag vet inte om det var med i... Nej, i folkbibeln står det inte ett och. Men i den grekiska grundtexten står det ett och. Det börjar, de flesta meningar börjar med ett och eller ett men på grekiska. Så alla svensklärare från lågstadiet skulle bli tokiga och nippriga av att läsa grekiska, för att man får inte börja en mening med och eller men. Det fick jag lära mig i grundskolan, men det brydde sig inte de gamla grekerna om. Men när Petrus börjar meningen med och, så innebär det att den hänger ihop med det som är sagt precis innan. Och där har Petrus citerat Gamla testamentet och konstaterat att den som älskar livet och vill se goda dagar ska undvika att göra det som är ont. Han ska undvika det onda och göra det goda, söka friden och följa den. Herrens ögon är vända till de rättfärdiga och hans öron till deras bön. Men Herrens ansikte är mot dem som gör det onda. Och så frågar sig Petrus retoriskt: vem kan göra er något ont om ni verkar för det goda? Petrus har precis sagt att Guds ansikte är vänt till dem som gör det goda. Om Guds ansikte är vänt till oss, vem kan då göra oss något som är verkligt ont? Vi kan få möta lidande. Vi kan få möta svårigheter. Det är ju det sammanhanget som är en av de stora orsakerna till att Petrus skriver sitt brev. Men det här är någonting djupare. Petrus säger: så länge vi håller oss till Gud, så länge vi gör det goda, så kan ingenting hända oss som är så ont att det skiljer oss från Gud. Guds beskydd är starkare. Och vi kan minnas Paulus ord ifrån Romarbrevet kapitel 8. Där Paulus skriver så här: om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än att också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är det som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött. Ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet: för din skull dödas vi dagen lång, vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Petrus och Paulus hamrar på samma spik. De konstaterar Guds kärlek är starkare. Och så länge vi gör det goda, så länge vi håller oss till det som är rätt, så är Guds ansikte vänt till oss. Oavsett hur omgivningen reagerar, oavsett vilka vindar som blåser i samhället, så länge vi gör det goda, så är Guds ansikte vänt mot oss. Petrus, han sa ju att vi skulle göra det som är rätt. Ja, även om ni skulle få lida för det som är rätt, är ni saliga. Man skulle också kunna säga, så länge ni gör det som är rättfärdigt, är ni saliga. Uttrycken rättfärdighet och att vara salig, kanske det är någon som känner, men vänta nu, det där känner jag igen. Det är ju så Jesus talar i bergspredikan. Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull. Och det är faktiskt återkommande genom första Petrusbrevet hur mycket av Jesu undervisning som återfinns i första Petrusbrevet. Petrus säger aldrig ordagrant att han citerar Jesus, men det är tydligt att det finns där. Här är en liten tabell. Där i vänsterspalten finns ställena i första Petrusbrevet. I mittenspalten finns ord från Jesus eller undervisning från Jesus. Och till höger så är det själva parallellen som då är gemensam. Och det jag just läste var tredje raden nerifrån. Förföljelse och utmaningar för rättfärdighetens skull. Och det här, det är också ett, det stärker ju trovärdigheten i att det är Petrus som har skrivit det här. För Petrus var ju där och hörde Jesu undervisning. Petrus hittade inte på saker själv. Han var förankrad i hela den gemensamma traditionen. Han var förankrad i det Jesus hade sagt. Men nu ska ni få se en tabell till. Nämligen paralleller mellan Petrus och Paulus. De två var ju i luven på varann, enligt vad Paulus själv säger i Galaterbrevet, att han var arg på Kefas och gick till rätta med honom. Men när man ser en sån här tabell, hur många saker som Paulus och Petrus har gemensamt, så förstår man det kanske tog sig olika uttryck, men i grund och botten är det samma sak. Det fanns ett evangelium. Jesus förmedlade det till sina 12 apostlar som förmedlade det vidare. Det uppstod inte en massa olika idéer hux flux om vartannat, utan det fanns en gemensam kärna i allt det. Den här kan ni studera i efterhand, för de här bilderna lägger jag ju ut på hemsidan sen. Men det är bara intressant att se hur stora paralleller det finns mellan Petrus och Jesus och mellan Petrus och Paulus. Nästa sak ifrån det här stycket, det är en uppmaning att se till att ha på fötterna, så att säga. För Petrus, han säger ju att var ständigt beredda att svara var och en som ber er förklara det hopp ni har. Det är ju liksom grundbulten för alla apologeter. De älskar den här versen. Var ständigt beredda att svara på alla frågor om det hopp ni har. När du går hem härifrån, om någon skulle stanna dig och fråga, jag såg att du kom ut i kyrkan, jag har undrat, vad handlar kristen tro om? Vad skulle du svara då? Min erfarenhet, jag säger inte att den gäller er, Men min erfarenhet är att många kristna är ganska osäkra på vad de skulle svara på en sån fråga. Och det kan ju finnas många skäl till det. Men när det verkar vara så i olika församlingar, i olika generationer, i olika delar av landet, och tendensen verkar vara densamma, så säger det kanske någonting om hur vi gör, hur vi formar och tränar lärjungar i våra församlingar. Jesus gav oss ett uppdrag: gå ut och gör alla folk till lärjungar. Och om vi i våra församlingar inte hjälper varann till att kunna göra det uppdraget, då är det någonting avgörande som saknas. För om vi inte har resurser, om vi inte har redskap för att kunna tala om tron, för att kunna göra människor till lärjungar, hur ska vi då fullfölja det uppdrag som Jesus gav till oss? Så några korta ord om att tala om tron. För det första, så med orden från första Johannesbrevet kapitel 1: det vi har hört, det vi har sett och det vi har tagit på med våra händer, det är vårt ärende. Ett vittnesbörd om Jesus är personligt, därför att det handlar om: det här har jag sett, det här har jag hört, det här har jag varit med om. Vi behöver inte ha 4 års teologisk utbildning för att hålla ett delat vittnesbörd. Det börjar i: det här har Gud gjort i mitt liv. Det här har jag varit med om. Det här har jag funnit. Tänk på kvinnan vid Sykars brunn i Johannes evangeliet. Hon som Jesus möter när hon är ute mitt på dagen ensam för att hämta vatten. Och Jesus och kvinnan kommer i ett samtal och någonting händer. Så kvinnan ger sig av in i staden och säger: jag har mött honom. Hon håller inte en utläggning av hur löftena från Gamla testamentet har gått i uppfyllelse. Hon säger klart och tydligt: jag har mött honom. Jag har träffat honom. Och det är också grunden för oss. Vi behöver inte säga mer än det vi vet. Vi delar det vi har sett, det vi har hört och det vi har tagit på med våra händer. Det är vårt ärende. Nästa tanke: vi måste inte kunna svara på allt. Det här har jag också mött. Men tänk om jag inte kan svara på alla frågor. Nej, men vem kan svara på alla livets frågor? Det finns ju ingen. En av de första veckorna på pastorsutbildningen så hade vi en av de första kurserna var en kurs i Gamla testamentet. Och vi satt där och vår lärare Lennart Boström, han ser ut som en liksom jude i princip. Han har liksom stort skägg och liksom har ju hållit på med Gamla testamentet hela sitt liv liksom. Han läser hebreiska flytande och går liksom förbi grekiska klassrummen där man läser grekiska och skrockar, tittar in huvudet, skrockar och säger: ja, ja, men ni har ju vokaler i alla fall. För det har de inte på hebreiska. Och så var det någon som ställde en fråga: hur är det med det här? Vad betyder det här? Och han sa: jag vet inte. Och sen gick han vidare. Och jag satt där och kände hur liksom hakan landade på golvet under bänken. Hur kan inte han veta det här? Han har hållit på med Gamla testamentet hela sitt liv. Och sen insåg jag: men för honom var det inget problem att han inte visste. Varför skulle det då vara ett problem för mig om jag inte vet allt? Jag vet inte allt, men jag vet tillräckligt för att tro. Det är också en trygghet i det. Att kunna säga: jag förstår inte allt, jag vet inte allt, jag har inte alla svar, men jag har tillräckligt med svar för att kunna tro. Den tredje. Ja, men det kan ju kännas som att nu säger du emot vad du har sagt här innan, Erik. Men jag tror också att många kristna skulle må bra av Att dedikera en tid till fördjupning. Att liksom ta den utmaningen på allvar. Att läsa, studera, ha en bibelstudiegrupp med andra. Det finns väldigt mycket goda resurser i våra församlingar och i liksom gemensamma platser som bibelskolor och annat. Jag tror att det är en utmaning som många kristna skulle må bra av. Det säger inte emot de andra, utan det kan få fördjupa och utveckla det andra, som jag nyss har sagt. Den tredje frågan utifrån det här lilla avsnittet, det är kanske den mest allvarliga på ett sätt. Därför att frågorna som Petrus tänker sig, de rör ju hoppet. Han ber att vi ska kunna svara på frågor som människor har om hoppet i oss, står det ordagrant på grekiska. Hoppet i er. Och Petrus verkar utgå ifrån att det hopp vi har i oss, det är så synligt att människor lägger märke till det. Det vi har, det förutsätter Petrus att det syns på utsidan. Och då är det här en ganska krass fråga. Hur väl syns mitt kristna liv? Hur väl syns det hopp jag har? För om mitt liv ser ut exakt som mina grannars liv, med undantaget för att jag går till kyrkan istället för golfbanan söndag förmiddag, då är det svårt för människor att se det hopp jag har. Det är en fråga som leder till självrannsakan. Och kanske i synnerhet för kyrkan i Sverige. I många andra länder är det så uppenbart, därför att förutsättningarna är annorlunda. Det saknas så mycket att det enda sättet att få hjälp är genom kyrkan. Men här är förutsättningarna annorlunda. Och den här frågan, den skär ganska djupt i mitt liv. Hur väl syns mitt kristna liv? Hur ska andra ha möjlighet att se det hopp jag bär inom mig? Jesus talar i bergspredikan om att vi är som en stad på ett berg som lyser. Han säger att våra goda gärningar ska människor se, och de ska prisa Gud tack vare dem. Hur syns våra goda gärningar så att människorna här i den här bygden ser och prisar Gud? Det är en fråga att ta med sig i bön och i självrannsakan. Hur ska människor se så att de kan prisa Gud? Vi ska gå vidare till nästa avsnitt, vers 18-22. Där skriver Petrus så här: så led också Kristus en gång för era synder. Rättfärdig led han i orättfärdiga ställe för att föra er till Gud. Han blev dödad till kroppen, men levande gjord genom anden. I anden gick han sedan och förkunnade sin seger för andarna i fängelset. För de som förr hade vägrat lyssna när Gud väntade tåligt under Noas dagar medan arken byggdes. I den blev några få, 8 själar frälsta genom vattnet. Vers 21-22. Efter denna förebild frälser nu dopet också er. Det innebär inte att kroppen renas från smuts, utan är ett rent samvetes bekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse. Han som har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida, sedan änglar, furstar och makter blivit underställda honom. Här är kanske det märkligaste avsnittet i hela Petrusbrevet. Vad är det han pratar om här egentligen? Vad är det för andar i fängelset? Och vad har dopet med det att göra? Ja, vi ska se om vi kan reda ut några av krokigheterna i texten här i alla fall. För det första ska vi konstatera, i vers 18 så säger Petrus: så led också Kristus en gång för era synder. Man skulle också kunna säga en gång för alla. Det är inte bara så led han en gång och det skulle kunna vara så igen. Ordet här signalerar att det här var liksom en unik gång, ett unikt tillfälle. Jesus led en gång för alla. Och hans lidande i första Petrusbrevet, Petrus använder Jesu lidande som ett exempel som vi ska följa. Men han säger också att Jesu lidande var sonande. Det vill säga, när Jesus led så var det för att ta bort hela världens synder. Men när Jesus led så gick han också en väg. Han stakade ut en väg för oss lärjungar att följa. Men så är det då det här med förkunnelse för andarna i fängelset. Vad är det Petrus pratar om? Och olika bibelforskare liksom ansluter sig till olika förklaringar, eller det finns egentligen tre huvudalternativ för att förstå vad är det Petrus pratar om här egentligen. Ja, men det första alternativet är att det skulle handla om mänskliga själar mellan Jesu död och uppståndelse. I trosbekännelsen så säger vi att Jesus blev begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda. Och här menar man då att det här nederstigen till dödsriket, det är det som Petrus syftar på. Att Jesus, så att säga, mellan sin död och uppståndelse steg ner till dödsriket och predikade för andarna i fängelset, alltså de människor som befann sig i dödsriket. Problemet med den förståelsen eller förklaringen, det är ju att förkunnelsen verkar ha skett efter uppståndelsen. Och den seger som Jesus tillskrivs i Nya testamentet kommer i högre utsträckning i texterna utifrån uppståndelsen än utifrån korset. Alltså, när Petrus säger han blev dödad och sen levande gjord, så han liksom visar det på någon slags sekvens. Och förkunnelsen kommer ju efter det. Och den seger som han förkunnade för andarna, den är framförallt knuten till uppståndelsen. Och det känns svårt att förkunna en seger innan den har skett. Det andra alternativet som en del menar, det är att Petrus tänker sig att Kristus proklamerade genom Noa, alltså tillbaks i Gamla testamentet. När Noa försökte få människor att förstå vad det var Gud hade sagt, så var det egentligen Kristus. Kristus, innan han blev människa, förkunnade genom Noa. Problemet här är att då behövs det ett väldigt knixande med texten för att förstå det på det sättet. Samma vers måste förstås på två sätt samtidigt, vilket känns som en ganska krånglig lösning. Och så här har vi problemet. Om förkunnelsen kom efter uppståndelsen, hur kan då förkunnelsen ha skett långt, långt tillbaka i Gamla testamentet? Så det tredje alternativet är kanske det jag och kanske majoriteten av bibelforskare ansluter sig till, nämligen att det är en slags proklamation till fallna änglar. Och jag ska förklara vad jag menar med det. I första Mosebok kapitel 6, precis innan berättelsen om Noa börjar, så finner vi följande text. Första Mosebok kapitel 6, vers 1-4. När människorna började föröka sig på jorden och döttrar föddes åt dem, såg Guds söner att människornas döttrar var vackra, och de tog till hustrur alla de ville ha. Då sade Herren: min ande ska inte bli kvar i människorna för alltid på grund av deras förvillelse. De är kött och deras tid ska vara 120 år. Vid denna tid då Guds söner gick in till människornas döttrar och dessa födde barn åt dem och även senare levde våldsverkarna på jorden. Detta var forntidens väldiga män som var så ryktbara. Det här är ju en märklig berättelse som dyker upp liksom mitt i på något sätt. Och sen började med Noa. Men i judisk tradition och i en skrift som heter Första Henoksboken så utvecklas den här texten. Den liksom får en vidare förklaring. Och då tänker man sig att ja, men de här gudasönerna och deras barn de får. Här kallades de för våldsverkarna. I Bibel 2000 kallas de för jättar. På hebreiska är det ett uttryck som heter nefilim. Och de här i Gamla testamentet binds samman med flera av fienderna som finns i Kanans land. Flera av folken som Josua och liksom Israels folk försöker driva ut och besegra knyts genom olika namn och beskrivningar till de här nefilim, de här jättarna. Det är nog ingen slump att Goliat var jättelång. Därför att det finns nog en koppling till det här. Och tanken är då att de här andeväsendena, de här gudasönerna, de var liksom försökte hindra Guds planer. Därför att i Gamla testamentets första del, i Moseboken första kapitlen där, så säger ju Gud, efter att Adam och Eva har misslyckats i trädgården, så säger Gud till kvinnan, du ska få en son. Det ska komma en ur ditt släktled som ska besegra ondskan. Det vill säga, det kommer en människa som ska råda, liksom ställa till rätta allt det här. Och vi som kristna som läser Gamla testamentet med facit i hand, vi vet att det är Jesus det handlar om. Men de första kapitlen i Första Mosebok, där är den här frågan jätteviktig. I nästa generation ställs frågan liksom underförstått, är det nu den här människan kommer? Är det här kvinnans avkomma som ska krossa ormens huvud? Och det första vi möter är ju Kain. Det går ju så där. Och då är det som att frågan går vidare och vidare. Och då liksom i den judiska traditionen så tänker man sig att de här gudasönerna, de här andevarelserna, de ville stoppa det här. Därför att om de lyckas nästla sig in i de mänskliga släktleden så kan ju de förhindra att den här avkomman föds som nu kan besegra ormen. Är ni med på den tankegången? Änglarna eller de här andevarelserna fick barn med människorna och försökte på så sätt nästla sig in i den mänskliga liksom blodslinjen för att kunna sätta stopp för avkomman som en gång skulle krossa ormens huvud. Så förstod man den här texten i den judiska traditionen. Och man tänkte så att Gud hade liksom satt stopp för de här och liksom satt dem i förvar i ett fängelse. Därför att de hade ju försökt hindra Guds plan. Och i Första Henoksboken beskrivs hur de här änglarna förvaras på ett liksom ett särskilt liksom särskilt fängelse i väntan på den yttersta domen. Och i och med Jesus seger så har ju människosonen, avkomman från kvinnan, har ju krossat ormens huvud. Det vill säga, det som de försökte hindra en gång för länge sedan, nu har det skett. Så när Jesus efter sin uppståndelse tas upp till Guds högra sida vid Kristi himmelfärd, så är det på ett sätt en proklamation av en seger. Ni försökte hindra Guds plan. Ni försökte stoppa människoavkomman. Men nu har den, Jesus Kristus, han har krossat ormens huvud. Han är det ni försökte sätta stopp för. Och han dog. Men nu har han uppväckts från de döda. Och nu tas han upp till Guds högra sida i himlen för att regera över himmel och jord. Det är en seger som därmed proklameras för dessa fallna änglar som Gud har i förvar. Och den förklaringen ansluter sig de flesta till. Och det finns några argument till varför den skulle vara mer trolig. Ja, men för det första, när andarna omtalas i Nya testamentet i plural, man kan, Nya testamentet kan tala om människans ande, men när det handlar om andar i flertal, så i princip uteslutande handlar det om andevarelser. Det vill säga, det är inte så troligt att det här ordet skulle syfta på människor av något slag. Och den här förkunnelsen skedde efter uppståndelsen. Det kommer tre particip, alltså tre verb i en särskild form på rad. Jesus dog, Jesus levande gjordes och han gick och förkunnade. Och sen kommer samma uttryck i att han gick till fadern, eller han for upp till fadern. Det är samma grekiska ord. Vilket antyder att det här är en slags sekvens. De här kommer efter varandra. Och slutligen så verkar samma tradition från första Henoksboken återfinnas också i Judas brevet och i andra Petrusbrevet. Och det finns likheter mellan de två böckerna och första Petrusbrevet. Vilket gör att det är ganska troligt att första Petrusbrevet syftar på den här tanken och traditionen från första Henoksboken. Och några ord om första Henoksboken innan vi går vidare. Det är en så kallad pseudoepigraf som skriver i Henoks namn. Det vill säga, det är inte Henok som har skrivit den, men den är skriven som om Henok hade skrivit den. Och Henok är ju en av de som nämns i de här släkttavlorna i första Mosebok 5. Han dör ju aldrig. Han tas upp till Gud. Det är han och Elia i Gamla testamentet som aldrig dör. Gud tar hem dem utan att de dör. Och det har ju gett upphov till en massa funderingar. Och i judisk tradition så blev Henok en liksom närmast mytisk gestalt. Det är en bok med ett starkt apokalyptiskt språk. Det är mycket bilder och visioner. Den påminner om Daniels boken eller om Hesekiel eller om uppenbarelseboken för den delen. Och den var väldigt populär på Jesu tid. Det var många som läste den och liksom förstod den på olika sätt. Och den är skriven århundradena dessförinnan, någonstans mellan 300-100 före Kristus. Men det är viktigt att säga, den är inte en del av kanon. Den räknas inte som helig skrift någonstans förutom i etiopisk ortodoxa kyrkan. Det finns också en judisk grupp i Etiopien som räknar den till sina heliga skrifter. Men ingen annan grupp, varken inom judendom eller kristendom, har räknat den till de heliga skrifterna. Utan den finns liksom lite vid sidan om, så att säga. Så, för att summera. Petrus poäng med den här liknelsen eller referensen till andarna i fängelset, det är alltså att segern förkunnades för dessa fallna änglar. Det är att Jesus led för att sedan bli upprättad och upphöjd. Och Petrus skriver så därför att han vill konstatera att men det här gäller ju också oss. Om vi får lida nu, så kan vi lita på, eftersom vi hänger samman med Jesus, att Gud också kommer upprätta och upphöja oss. Det vill säga, den väg som Jesus vandrade, det är också vår väg. Petrus skriver inte det här för att i första hand ge upphov till en massa liksom andliga, mystiska liksom utläggningar. Han säger det Jesus gjorde. Den seger som nu är total över allting annat, den vittnar om att Gud är trofast. Och att vi, när vi lider och möter motstånd, kan lägga våra liv i Guds händer. Därför att så som Gud gjorde med Jesus, så kommer han göra med oss. Och vad har då dopet med det här att göra, kan man fundera på. Ja, men Petrus gör en parallell mellan Noas tid och hans läsares tid. På Noas tid så var ju gamla liksom första Mosebok konstaterat att hela jorden var fördärvad av ondska. Det var Noah och hans familj som gjorde det som var rätt. De blev hånade och utskrattade av sin omgivning när Noah började bygga arken. Och det var någon situation som Petrus läsare kunde känna igen sig i. Att vara missförstådda, att vara hånade och utskrattade av andra i en tid där det inte fanns några moraliska invändningar mot någonting, så fanns det några som höll fast vid det Gud ville. Nämligen Guds folk. Det finns en parallell därigenom. Gud räddade de rättfärdiga, Noa och hans familj. Och Gud kommer att rädda de rättfärdiga de som Petrus skriver till, och det gäller också oss. Vi kan på många sätt känna igen oss kanske i den situation som Petrus läsare levde i, men då kan vi också känna oss trygga i att det som Petrus ville förmedla i form av Guds trofasthet och den trygghet vi har, den gäller ju också oss. Vi kan på samma sätt lita på att Gud kommer att rädda oss. Och Petrus, han vill påminna om att vi i lidandet, i motståndet, hålla fast vid sitt doplöfte. Han talar ju om att dopet är ett rent samvetes bekännelse till Gud. Och det förstås bäst som att i dopet så ger människan ett löfte. Det är en slags bekännelse av lojalitet till Gud. Och Petrus påminner om, i den svåra situationen, kom ihåg vad du har lovat. Kom ihåg vilken herre du har lovat att hålla dig till. Det kan ju tyckas vara liksom tufft i en motståndare lider här, ja, kom ihåg nu vad du har lovat. Men det Petrus just har sagt är att det var ju den herren som räddade Noa och hans familj. Det är den herren som kommer att rädda dem som håller sig till honom. Och i nästa andetag säger Petrus, kom ihåg vad ni har lovat. Kom ihåg att ni har lovat att hålla er till honom. Om ni gör det, om ni håller fast vid honom, så kommer också ni räddas. Det är poängen som Petrus vill få fram. Och vi hittar en parallell återigen till Paulus, till Romarbrevet, ifrån kapitel 6. Där Paulus talar om dopet. Vi läser några verser ifrån Romarbrevet kapitel 6, vers 3 till och med 7. Paulus skriver så här: vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död? Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet. Liksom Kristus är uppväckt från de döda genom faderns härlighet. För om vi är förenade med honom i en död som hans, ska vi också vara det i en uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska beröva sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Den som är död är förklarad fri från synden. Har vi nu dött med Kristus, tror vi också att vi ska leva med honom. I dopet så ger människan ett löfte, en slags lojalitetsbekännelse till Gud. Men i dopet så förenas vi också med Jesus. Vi hänger samman med honom. Vi dör i den död som blev hans. Men vi får också uppstå till ett nytt liv, precis som Jesus uppstod. Det vill säga att dopet binder oss samman med Jesus. I det finns det ett allvar som Paulus talar om. Vi är döda för synden. Dopet hänger samman med omvändelse. Men det finns också ett löfte i dopet. I dopet binds vi samman med Jesus som Gud uppväckte från de döda. Dopet är inte bara att lämna någonting bakom sig, utan att få gå in i någonting annat. Det är att dö i en död som Jesus och att få uppstå till ett nytt liv som Jesus. Petrus säger också att dopet frälser. Ja, sammanhanget i sin helhet konstaterar att, ja, men i dopet lovar vi att hålla oss till Gud. Det räddar oss. Det är inte dopvattnet i sig, utan dopets innebörd. Petrus säger att det inte renar kroppen från smuts. Det vill säga, dopet löser inte syndens problem helt och hållet. Vi behöver fortfarande kämpa med vad synden har för konsekvenser i våra liv och i den här världen. Men vi är inte slavar under synden. den behärskar oss inte helt och fullt. Därför att någonting har ju skett genom dopet. Dopet förenar oss med Kristus. Vi bekänner oss till honom. Vi visar att vi vill hålla oss till honom. Och eftersom han har lidit, men har blivit upprättad och förhärligad, så kan vi lita på att det löftet också gäller oss. Nästa avsnitt är ganska långt, så jag tänker faktiskt inte läsa det i sin helhet. Men nu tar vi liksom vers, kapitel 4, vers 1-19 i ett svep här, så att säga. Och jag... Nej, vet ni vad? Vi är här för att läsa Guds ord. Vi läser det. Kapitel 4, vers 1-19. När nu Kristus har fått lida till kroppen, ska också ni beväpna er med samma sinne. Den som fått lida till kroppen har slutat med att synda, så att han resten av tiden här i sin kropp inte längre lever efter människors begär, utan efter Guds vilja. Länge nog har ni levt som hedningarna vill, i orgier, begär, fylleri, supkalas, vilda fester och förbjudna avgudakulter. Därför blir de förvånade och hånar er när ni inte längre följer med och kastar er ut i samma ström av utsvävningar. Men de ska stå till svars inför honom som är redo att döma levande och döda. Det var därför evangeliet förkunnades också för de som nu är döda, för att de som skulle dömas till kroppen så som människor döms, men leva i anden så som Gud lever. Slutet på allting är nära. Var därför kloka och nyktra så att ni kan be. Framför allt ska ni visa uthållig kärlek till varandra, för kärleken överskyler många synder. Var gästfria mot varandra utan att klaga. Tjäna varandra var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Om någon talar, ska han tala i enlighet med Guds ord. Om någon tjänar, ska han tjäna med den kraft som Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evigheters evighet. Amen. Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom för att prövas, som om det var något oväntat som hände er. Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då ska ni också få jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet. Saliga är ni om ni hånas för Kristi namns skull, för härlighetens ande, Guds ande, vilar över er. Ingen av er ska behöva lida som mördare, tjuv, förbrytare eller för att han lägger sig i andras angelägenheter. Men om någon får lida som kristen, ska han inte skämmas utan prisa Gud för det namnet. Tiden är inne för domen och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad blir då slutet för dem som inte lyder Guds evangelium? Och om den rättfärdige knappt blir frälst, hur går det då för den gudlöse och syndaren? Därför ska de som får lida efter Guds vilja anförtro sina själar och sin trofaste skapare och göra det som är gott. Den första punkten här handlar om att vi behöver förbereda oss på att möta lidande, säger Petrus. Vi behöver beväpna oss. Vi behöver rusta oss med samma sinne, säger Petrus. Samma sinne som vad då? Ja, men samma sinne som Kristus hade, i att han litade på Gud, att han la sitt liv i Guds händer och litade på att Gud skulle upprätta honom. Det sinnet ska vi rusta oss med. Och ordet Petrus använder här är samma ord som används om soldater som rustar sig inför strid. De tar sina sköldar och sina spjut och tar sina hjälmar. De rustar sig. Så säger Petrus att vi ska göra. Vi ska rusta oss, vi ska förbereda oss. Och vi ska förbereda oss på att gå den väg som Jesus gick. Vi ska förbereda oss på att följa hans exempel. Både i att vi rustar oss med hans sinne, med den trofasthet i Gud som han hade. Men vi rustar oss också i att följa hans väg genom lidandet. Men när vi rustar oss för att göra det, så gör vi ju det med resurserna som Gud har gett oss. Paulus skriver i Efesierbrevet om den andliga vapenrustningen. Petrus skriver till sina läsare att de hånas och liksom åsidosätts av sina grannar eftersom de gör det som är gott och det som är rätt. När Paulus skriver till församlingen i Efesos, i det sammanhang där han nämner och räknar upp den andliga vapenrustningen, så är det inte grannarna som är problemet. I Efesierbrevet så är det de kosmiska andliga makterna som är roten till det onda. Och det är de som den andliga vapenrustningen ska skydda oss emot. Och Petrus kommer att komma till samma poäng mot slutet av sitt brev. Han konstaterar att er fiende, det är inte grannarna, det är inte kejsaren, er fiende är djävulen. Så vi ska rusta oss med det Gud har gett oss. Vi ska ta tillvara på det Gud har gett oss till vårt förfogande. Och vad är det? Ja, men det är att hålla sig till sanningen. Det är ju vad Petrus säger till, eller till, vad Paulus säger till församlingen i Efesos i Efesierbrevet kapitel 6. Vi ska ha sanningen som bälte. Vi ska klä oss i rättfärdighetens pansar. Vi ska ta på oss villighetens skor så att vi fortsätter gå ut. Vi ska hålla fast vid trons sköld och frälsningens hjälm, som är ett beskydd för tankar och hjärta. Och så ska vi hålla fast vid Guds ord, som är andens svärd. Det ska vi klä oss, det ska vi anamma. Vi ska fortsätta hålla fast vid sanningen, vid rättfärdigheten. Petrus säger att vi ska fortsätta göra det som är rätt. Och det blir ungefär samma sak. Fortsätt göra det som är rätt. Fortsätt att gå ut med budskapet. Bevara och beskydda era liv genom tron och frälsningen. Och håll fast vid Guds ord. Det är resurser som Gud har gett oss. Och oavsett vilka omständigheter vi möter, oavsett vem eller vilka fienden är, oavsett vem det är som orsakar lidandet för oss, så ska vi fortsätta göra det goda. Vi lider så som Kristus led, och så gör vi det goda. Om någon tvingar oss att bära packning i en mil, så bär vi den en mil till. Om någon slår oss på ena kinden, så visar vi den andra. Om någon tar vår skjorta, så ger vi manteln. Det är att göra ett kristet motstånd mot ondskan. Ett kristet motstånd är inte väpnad revolution. Ett kristet motstånd är mycket kraftfullare än så. Det är vad både Petrus och Paulus kallar oss till i mötet med ondska, i mötet med lidandet. Så gör vi motstånd på Kristus vis. Vi fortsätter göra det rätta och det goda. Vi håller fast vid sanningen. Vi fortsätter gå ut med budskapet om fred. Vi håller fast vid Guds ord. Och vi låter tron och frälsningen vara vårt beskydd. Det är ett kristet motstånd. Den andra saken som Petrus nämner som är värd att uppmärksamma, det är ju den kontrast mellan livet då och nu som han målar upp i inledningen till det här avsnittet. Han ger ju några exempel på hur livet kunde se ut innan för hans läsare. och som deras omgivning fortsatte att ägna sig åt, men som de nu hade slutat med. Gemensamt är att det är kollektiva beteenden som hänger samman med bristande självkontroll vad det gäller alkohol och sex. Det vill säga, det var inget unikt för Petrus tid. Vi ser samma saker också i vår tid. Det är ju studentveckor här nu som vi står inför. Vi behöver inte titta så långt för att se att de beteendena finns också i vår omgivning. Ordagrant så står det vid det här första uttrycket som Petrus nämner. Han skriver om att de har länge nog har levt som hedningarna vill i orger. Ordagrant på grekiska står det att de har vandrat i orger, eller vandrar i orger, eller i utsvävningar, tror jag Bibel 2000 översätter med. Det vill säga det handlar om livsföring. Det handlar om vilken väg väljer vi att gå. Och det är lite synd att ingen översättning på svenska har med det här vandra. Därför att Petrus använder samma uttryck här om hedningarnas och de liksom kristnas liv innan de blev kristna, som han använde om Jesus. Verbet på grekiska heter porevomai. Och Petrus säger att Jesus, det här blir ju liksom inte begripligt, men jag hoppas ni förstår ändå. I anden porevomaiade Jesus och förkunnade sin seger för andarna i fängelset. Och så i vers 22. Han som har porevomajat upp till himlen och sitter på Guds högra sida. Och så säger Petrus om hedningarna och de kristna innan de blev kristna. Ni har porevomajat i orger och utsvävningar och så vidare. Petrus målar upp en parallell här som tyvärr går förlorad i översättningen i de här verserna. Petrus konstaterar att vilken väg jag väljer att gå i livet, vilken livsföring jag har, han målar upp som två vägar. En väg är Jesus väg. Jesus gick en väg som slutar på Faderns högra sida i härlighet. En annan väg är den väg som hedningarna går, som Petrus läsare har vandrat på, men som de nu har lämnat. Den vägen leder till döden. Det finns ett val vilken väg vi ska gå på. Den slutar på ganska olika ställen. Så Petrus säger utan att säga det, ni vandrade på en väg som leder till döden, men vandrar nu på en väg som slutar i härligheten hos Gud. Eller som Paulus säger, han har fört oss ut ur mörkret in i sin älskade sons rike. Det är skillnad på att tillhöra Jesus och inte. I vårt sammanhang som vi talade om innan, hur syns det att jag är kristen? Ja, det kanske inte syns till det yttre särskilt mycket alla gånger i vårt samhälle, i vårt sammanhang, men det gör skillnad. Därför att var vägen slutar är väldigt olika. Och det hänger ihop med den tredje punkten. Vad vi gör har evighetskonsekvenser. Petrus konstaterar att de som hånar de kristna, de ska en dag stå inför honom som är redo att döma levande och döda. Petrus har liksom snuddat vid och berört framtiden i olika omgångar. Att vi väntar oss att dela Kristi härlighet. Det är en del av framtidsvisionen. Att vi alla en dag ska stå inför Gud som ska döma, en annan del. Petrus säger inte det här för att skrämmas. Han säger det för att uppmuntra. Han säger det därför att påminna om att inget lidande är osynligt för Gud. En dag kommer rättvisa att skipas. I vår värld idag är kristna den grupp som förföljs mest globalt sett. Det är svårt för oss att tro i Sverige och i västvärlden. Det är väldigt svårt för våra politiker att förstå. Som har en syn på kristen tro som en religion i majoritet som är problemet, som utövar förtryck många gånger. Det verkar vara synen på den kristna tron hos många av våra politiker. Men globalt sett är kristna den grupp som förföljs allra, allra mest. Miljoner kristna runt om i världen kan inte utöva sin tro. De kan inte visa att de tror på Jesus. Och i detta får vi komma ihåg det som Petrus säger. En dag ska varje förtryckare, varje despot, varje slavdrivare stå inför Gud som är den yttersta domaren. En dag kommer rättvisa att skipas. Den som har förtryckts ska få upprättelse. Och den som har förtryckt andra ska få stå till svars för det. I världen här och nu ser vi inte mycket av det. Det tycks som att ondskan härjar fritt. Men vi som tillhör Jesus, vi har ett bevis, vi har ett förhandslöfte om att så kommer det inte alltid vara. Nämligen Jesu uppståndelse. Jesu uppståndelse är ett löfte och ett bevis att falla tillbaka på som säger Gud har sista ordet. Att det Gud gjorde med Jesus, det ska han göra med oss. Det är inte ondskan, det är inte synden, det är inte döden som har sista ordet, utan det är Gud som har. Och Jesu uppståndelse är beviset på det. Jesu uppståndelse är som borgen. Det är handpenningen för det som kommer sedan. Vers 6 i det här sammanhanget handlar också om det här. Löftet om vad Gud ska göra. Petrus som talar om att det var därför evangeliet förkunnades också för dem som nu är döda. Och det här handlar inte om andarna i fängelset, även om det är lätt att tro det med tanke på vad Petrus sa här nu dessförinnan. Nej, men här verkar det som att människor runt omkring, de hånade de kristna och sa, ja, ni tror på den här Jesus, men ni har ju liksom, de bland er som har dött, de har ju dött. Det fanns ju, tron på Jesus spelade ju ingen roll i det sammanhanget. Vad spelar det för roll att tro på Jesus? Man dör ju oavsett. Så uppfattades det då. Så kan det uppfattas också idag. Men Petrus liksom viskar en hemlighet till oss och säger, nu lever de egentligen i andens sfär. De lever i anden precis som Gud. Och det är som att Petrus tänker sig, tillvaron har två delar. En kötslig sfär, och där kött inte är riktigt samma sak som Paulus menar med kött. För Paulus är köttet det syndiga i oss. För Petrus är köttet det förgängliga. Det som är svagt och bräckligt. Det finns liksom ingen moralisk aspekt av det. På den här sidan evigheten präglas våra liv av att leva i köttet. I svaghet och i bräcklighet. Men sen, på andra sidan evigheten, där lever vi i anden. Vi lever på ett andligt vis. I andens sfär lever vi tillsammans med och på samma sätt som Gud. Och det här är det Petrus liksom viskar till oss. Ja, de dog här. Men egentligen lever de i andens sfär. Det finns någonting mer. Och det, men det är liksom som att Petrus liksom lite så här viskar som en hemlighet. De där ute må tro att det förhåller sig på ett visst sätt. Men vi vet att det egentligen är på ett annat sätt. James Starr, som har skrivit en bibelkommentar på första Petrusbrevet. Vi har nog refererat den, både jag och Conny, tidigare. Han skriver ett ganska långt citat om just det här. Petrus menar att kristna som dör i tron på Jesus tillsammans med Jesus dras från förgänglighetens sfär till sfären där andens liv råder. De dog och blev dömda i köttets sfär, vers 6. Enligt människors uppfattning hade de kastat bort sitt liv. Sanningen är dock att de lever i andens sfär på samma vis som Gud. Det handlar alltså om två olika slags domslut. Den första domen, felaktig och mänsklig, är människors slutsats att kristna som dör har förlorat allt och förtjänar att hånas. Men skenet bedrar. Den andra och riktiga domen är Guds, vers 4 och 5. Han ser till dem som tror på evangeliet, och när de dör ger han dem samma slags upprättelse som Jesus fick. Ett nytt och evigt liv genom den helige anden. I ljuset av vad Gud gjorde för Jesus har dessa människor inte på något sätt dött förgäves. De uppstår med härlighet och oförgänglighet från Gud. Nästan på samma sak. Ibland känns första Petrusbrevet liksom som en skiva med hack i. Det är liksom samma saker kommer om och om igen. Men Petrus liksom uppmanar oss att behålla det här evighetsperspektivet på saker och ting. I vers 7 säger han slutet är nära. Och så säger han därför ska ni vara kloka och nyktra. I ljuset av att den framtid Gud har förberett åt oss är på väg hit, ska vi leva i förväntan. Och vi ska leva redo. Vi ska vara kloka och nyktra. Ordet för nyktra är samma som vi mötte i brevets inledning, kapitel 1, vers 13. Och det återkommer en gång till i kapitel 5. Petrus manar sina läsare, han manar oss att ha huvudet klart. Att ha rätt sinne. Att leva redo. Hur ska vi då leva i väntan på slutet? Ja, inte genom att bunkra konserver och bygga liksom bombskydd bak i gräsmattan som en del tycks göra nu för tiden. Vi ska göra det genom liv som ärar Gud. Genom bön, genom uthållig kärlek, genom gästfrihet och tjänande. Vi ska göra det generöst. Så att Guds nåd och Guds nådegåvor får blomstra i sin mångfald. När så sker, så blir Gud ärad. När så sker, äras Gud genom Jesus Kristus. Jag tycker det är ett så vackert uttryck som Petrus har här. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Petrus säger för det första, Gud har gett gåvor till alla människor. Alla som tror på Jesus har någonting att bidra med till de andra som tror på Jesus. Det vill säga, ingen människa kan vi säga att nej, du har ingenting att komma med. Det är därför kristna genom alla tider har tagit hand om dem som ingen annan bryr sig om. Det är därför kristna har skapat hem och skolor för människor med funktionsvariationer och handikapp. Det är därför kristna i alla tider vägrade. Alltså, i romarriket fanns det en praktik av att man satte ut oönskade barn i skogen. De kristna sabbade ju det genom att gå ut och ta hand om barnen som satt i skogen. Och på så sätt slog man undan benen för hela det sättet att agera i romarriket. I Guds församling, i Guds folk, har alla något att bidra med. För det andra så säger Petrus att Guds nåd tar sig många uttryck. Att Guds gåvor ser olika ut. När jag läser de här verserna så ser jag framför mig Guds församling som en sommaräng med blommor av alla sorter. Och jag tror att vi behöver hjälpa varandra. Vi behöver skapa en god jordmån där alla blommor kan blomma. Man kan tycka att en maskros inte är hemma bland vallmo, men i Guds församling så kan det mycket väl vara så att det ska växa maskros bredvid vallmo, eller vad det nu kan vara. Vi behöver se till att det finns en god jordmån så att den här ängen kan blomstra. Därför att Gud har gett sin nåd på en mångfald av sätt. Gud har gett en mångfald av sina gåvor. Och vi ska vara goda förvaltare av det. Det vill säga, varje människa har i någon mån ett ansvar för det Gud har lagt ner i mig. Men vi har också ett ansvar för att hjälpa varandra. Vi har ett ansvar för att se till att vår församling är en plats där människor får växa. Där människor får plats. Vi utmanas och uppmanas att vara goda förvaltare av Guds nåd. Därför att det är så vi ska leva i väntan på slutet. I väntan på att Jesus kommer tillbaka så är det här vi ska göra. Det är så här vi är redo. Därför att då blir ju församlingen en församling inför evigheten. Då blir församlingen en församling inför evigheten. Det är så fyndigt så jag liksom blir så här full i skratt när jag tänker på det. Men nej, tyvärr inte. Jag önskar att jag hade hittat på det själv. Men det är så sant. Församlingen ska ju vara en församling inför evigheten. Och Petrus uppmanar oss, ja men det där som kommer sen, börja lev nu så som det ska bli sen, så långt det är möjligt. Var en församling som Guds församling. Och så säger han i vers 19, gör det rätta och goda för Kristi skull. Och vers 19 sammanfattar egentligen vad första Petrusbrevet vill säga ganska väl. De som får lida efter Guds vilja ska anförtro sina själar åt sin trofaste skapare och göra det som är gott. När vi får lida så lider vi för att vi gör det som är gott. Då lägger vi våra liv i Guds händer, litar på att det Gud har gjort genom Jesus ska han göra med oss. Och så fortsätter vi göra det som är gott. Så om ni någon gång funderar på vad handlar första Petrusbrevet om, kapitel 4, vers 19. Det sammanfattar det här brevet, liksom centrala budskap. Om vi får lida för att vi gör det goda, så lägger vi våra liv i Guds händer och fortsätter göra det goda. Det är Petrus budskap. Vers, kapitel 5, vers 1-7 lyder följande. Nu uppmanar jag de äldste bland er, jag som själv är en äldste och ett vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som ska uppenbaras. Var herdar för Guds jord hos er och vaka över den, inte av tvång utan frivilligt, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. Uppträd inte som herrar över dem som anförtrots er, utan var föredömen för jorden. När den högste herden sedan uppenbarar sig ska ni få härlighetens segerkrans som aldrig vissnar. Likaså ni yngre, underordna er de äldre, och ni alla klä er i ödmjukhet mot varandra, för Gud står emot de högmodiga men ger nåd åt de ödmjuka. Ödmjuka er därför under Guds mäktiga hand, så ska han upphöja er när tiden är inne, och kasta alla era bekymmer på honom, för han har omsorg om er. Här blir ju Petrus lite mer konkret och riktar sig till församlingen och hur de ska göra i församlingen. Vad ska utmärka församlingen, kan man säga, en slags sammanfattning av det här avsnittet. Ja, men det första frågan Petrus ställer, eller som vi bör ställa oss utifrån det Petrus skriver, är: vad ska prägla en god ledare? Petrus skriver till de äldste. Och det uttrycket kan betyda de som är äldst, är liksom rent åldersmässigt, men det är också ett uttryck som används om ledare. Och i den här kulturen så var det ofta samma sak. Var du gammal och du vis, och du vis ledde du. Det var inte så mycket svårare än så. I den tidiga kyrkan möttes man ju i husförsamlingar. Och då var det ju ofta fadern i huset som var den som ledde husförsamlingen. Och inte så otroligt att han också var bland de äldsta många gånger. Vad är det då Petrus säger att en god ledare ska? Ja, men den ska vaka frivilligt. Ett ledarskap i en kristen församling är liksom osjälviskt. Det sätter andra före sig själv. Och det kan du inte göra om du tvingas till det. I ett kristet sammanhang är det alltså stor skillnad på att vara chef och att vara ledare. Det är inte samma sak. Chef är någonting du kan liksom tillsättas för att vara. Ibland lite ofrivilligt, kanske. Men ledare, det förutsätter ett villigt hjärta. Det andra är att man ska inte leda för egen vinning. Petrus säger ju inte det här utan det här tre gånger. Och det här är den andra. Ett ledarskap är osjälviskt. Ett ledarskap handlar om att sätta andra före sig själv. Man ska inte sko sig på andra utan att sätta andra före sig själv. I de här raderna så ekar ju Jesu ord om: bland folken så är liksom kejsarna och furstarna, de är herrar över folket, men så ska det inte vara bland er. I Guds rike är ledarskap någonting radikalt annorlunda än i den omgivande världen. Den tredje saken är att de ska vara föredömen. Det vill säga, det finns någonting av ledarskap som förutsätter att ledaren banar väg för de andra. I de texter vi har i Nya testamentet där kriterierna eller riktlinjerna för en församlingsledare målas ut, så är det handlar inte så mycket om kompetens utan om karaktär, om att vara ett föredöme. Någon som visar med sitt liv vad det innebär att följa Jesus och som andra kan ta rygg på. Den fjärde saken är att komma ihåg att man är underherde. Som ledare kan man ha stor påverkan och stort inflytande. Men man har inte sista ordet. Det finns någon som står över. Det är inte församlingsordföranden som Petrus talar om, utan Jesus. Han är den högste herden, säger Petrus. Han är överherden. Och varje ledare som underherde ska ju leda på ett sånt sätt att det är en förlängning av Jesu ledarskap. I en fårjord kunde det, om det var en stor jord, så kunde det finnas många herdar. Då fanns det en huvudherde, en överherde, och så fanns det underherdar. Och överherdens ledarskap skulle ju liksom speglas i underherdarnas. De skulle ju ta hand om jorden som en förlängning av överherden. Samma sak säger Petrus. Så som Jesus leder sin kyrka, så ska vi leda den jord vi är satta över. Och till slut, Petrus verkar konstatera att ledarskap är inte alltid så glamoröst. Det är ofta ett slit. Men det lönar sig. Inte kanske här, inte kanske nu, men av Jesus ska vi få härlighetens segerkrans som aldrig vissnar. På samma sätt som Gud ser lidandet för den som blir utsatt, så ser Gud det slit som en ledare gör. Gud ser i det fördolda och kommer att belöna därefter. Nästa fråga som vi får ställa oss utifrån texten, det är: hur relaterar vi till våra ledare? Hur relaterar jag till den som leder mig? Till de unga så skriver ju Petrus att de ska underordna sig. Och det sa ju också Petrus att de kristna skulle göra i samhällslivet, i arbetslivet och delvis också i familjelivet. Nu säger han det till de unga i församlingen. Han verkar tänka sig församlingen i två grupper, de äldre som leder och de yngre som följer. Och jag kommer inte använda den här för att kräva någon slags lydnad av er. Det är inte det jag menar att den här texten handlar om. Men jag tänker att liksom, den här uppmaningen som förekommer flera gånger i första Petrusbrevet om att underordna sig den som står över mig, den ställer en fråga till oss. Hur relaterar vi till dem som leder oss? Hur relaterar jag till den som på något sätt har inflytande och påverkan och makt över mig? Petrus uppmanar oss att vara goda underordnade, för att spetsa till det lite grann. Hur relaterar vi till de myndigheter som bestämmer över oss? Hur väl har jag lyssnat och följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer det senaste året? Hur relaterar jag till chefen på min arbetsplats eller ordföranden i min bostadsrättsförening eller vad det nu kan vara? Hur relaterar jag till den ledare i föreningen där jag är aktiv? I Hebreerbrevet så skriver författaren där att han uppmanar församlingen han skriver till att liksom, era ledare vakar över, gör det lätt för dem. Det är ju ett kristet sammanhang som Hebreerbrevet handlar om, men jag tänker att principen kan vi överföra på alla områden. Petrus uppmanar oss i samhällslivet, i arbetslivet, i familjelivet, i församlingen: gör det lätt för dem som leder. Hur det sen ser ut, det kan se väldigt olika ut. Men var inte till besvär på ett negativt sätt. Gör det enkelt för dem som leder. Den tredje saken ifrån det här avsnittet, det handlar om att Gud vill ha ett ödmjukt folk. Petrus citerar Ordspråksboken kapitel 3, vilket säger oss att ödmjukhet är något som Gud alltid har velat se i sitt folk. Högmod har ingen plats i Guds folk. Petrus definierar något av vad ödmjukhet innebär: att lita på Gud och att inte ta saken i egna händer. Att kasta alla bekymmer på Gud, det är att vara ödmjuk. Ödmjukhet handlar alltså om att våga be om hjälp, att släppa stoltheten i att alltid klara sig själv, att inse att min egen kraft inte räcker hela vägen. Här tror jag vi liksom vi har konstaterat flera gånger innan, att vi i vår del av världen, i vår tid, har en särskild utmaning. Vi är duktiga på att klara oss själva. Det är så vi fostrar våra unga. Målet är att man ska vara självständig och klara sig själv. Och det är ju någonting bra i grunden. Men det tippar väldigt, väldigt lätt över i någonting som närmast blir egoism och självcentrering, där det bara handlar om mig själv. Hur är vi som kristna en motkraft till det? Hur kan vi visa på ett annat sätt att leva? Det är väldigt lätt att säga ni gör fel. Men hur visar vi på någonting annat? Petrus har ju talat om att människor ska se vad vi gör. Hur gör vi på ett sätt som visar på någonting annat? Vilka gemensamma praktiker, hur kan vi leva gentemot varandra som präglas av ödmjukhet, som visar någonting annat än det som världen visar? Här tror jag att vi har någonting att komma med, och jag tror att om människor ser att vi har någonting annat, så tror jag av hela min varelse att människor kommer vilja ha det. Därför jag tror att det är så många som egentligen ser att det världen erbjuder egentligen inte är så mycket att ha. Men man har inte fått se ett alternativ. Man kanske inte har förstått att det finns ett annat sätt att leva. Att det finns andra värderingar att drivas av. Här tror jag att vi har svaret. Vi har ju någonting annat. Men hur lever vi på ett sånt sätt att människor ser det? Vilka gemensamma praktiker? Hur kan vi möta varandra och leva tillsammans som en motkraft till det världen har, till det som världen påbjuder? Gud vill ha ett ödmjukt folk. Hur övar vi oss i ödmjukhet? Nu är vi framme i det sista lilla avsnittet. Jag kommer att inte säga någonting om de allra sista verserna, men vi tar vers 8-11 som avslutning. Var nyktra och vakna. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Stå emot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen går igenom samma lidanden. Efter en liten tids lidande ska all nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, upprätta, stödja, styrka och befästa er. Hans är makten i evighet. Amen. Återigen så uppmanar Petrus till nykterhet och vaksamhet. Det finns en fiende som inte vill oss väl. Och Petrus manar oss till att hålla tanken klar och skärpt, i ljuset av att slutet är nära, så att inte sinnet grumlas. Det är lätt att tappa modet. Det är lätt att tappa skärpa och fokus, när det också finns en fiende som vill få oss att göra just det. James Starr noterar i sin bibelkommentar att det finns en liten ordlek här. Ordet för att sluka, liksom ordagrant på grekiska, så betyder det att dricka. Det finns alltså en kontrast här, ett liksom lek med bildspråk, där vi uppmanas att vara nyktra. Vår nykterhet ställs emot djävulens strävan efter att berusa sig med förspillda människoliv. Det finns en kontrast här. Vi uppmanas att vara nyktra. Djävulen vill inget hellre än att berusa sig med förspillda människoliv. Petrus säger att det är djävulen som är fienden. Han har inte sagt det om de som hånar eller misstänkliggör de kristna. De är inte fienden, utan det är djävulen. Vi kämpar inte mot kött och blod, som Paulus skrev till församlingen i Efesos, utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Dessa krafter behöver vi vara varsamma med. Vi ska inte underskatta ondskans förmåga att förstöra och söndra. Vi ska inte heller överskatta den, för Gud är starkare. Men ondskan har en märklig förmåga att tränga in och splittra. Att Petrus liknar den vid ett rytande lejon, det säger någonting om den, det han vill förmedla. Vi var ju på Kolmården med familjen här i förra helgen, och vi lyckades, precis när vi stod vid glaset så kom en av tigrarna och gick förbi. Och tigern är ju lika hög som Zacharias. Det är ju ett ofantligt mäktigt djur. Jag har sett vid ett tillfälle på en annan djurpark när de hade hängt ett köttstycke i träden 4 meter upp i luften, och tigerhannen blev insläppt. Och så stod han liksom och måttade. Det hängde liksom ner från en gren som stack ut från en trädstam. Och så stod han där och måttade lite med blicken, tigerhannen. Sen tog han 2 kliv på marken. Det var säkert en 10 meter till trädstammen. Det tog han i 2 kliv. Upp på stammen och så från stammen i 1 hopp. Ut och så liksom bara hängde sig i det här köttstycket. Gungade ett par gånger tills den här liksom trossen gick av. Det gick på några sekunder. Det var en oerhörd kraft. Och den bilden säger Petrus att vi ska stå emot. Er fiende beter sig på det sättet. Stå emot det. Petrus säger att vi behöver inte vara rädda. Men vi behöver vara klartänkta. Vi behöver vara nyktra så att vi kan stå emot. Håll sinnet klart. Vem är fienden? Vad i första Petrus har slagit dig som särskilt viktigt att ta till dig och påminnas om, just för att hålla en rak kurs och inte tappa greppet när frestelser dyker upp? När fienden försöker få oss att lämna vägen. När vår blick dunklas, när vi fäster, liksom riktar oss mot fel saker. Vad i första Petrus har du fastnat vid som en påminnelse om att stå emot just detta? Vad hjälper dig att hålla en rak kurs? Det kan ses som en summerande fråga till er som har lyssnat eller deltagit i alla de här bibelstudierna. Vad har du tagit fasta på? Petrus säger att vi ska möta fienden med en orubblig tro. Det vill säga, vi möter ondskan genom att helt och fullt sätta vår tillit till den Gud som har räddat oss ut ur mörkret och fört oss in i sin älskade sons rike. Vi har inget annat vapen mot ondskan än att lita på Gud och fortsätta göra det goda mot det onda. Romarbrevet 12 så skriver Paulus: besegra det onda med det goda. Det är det vi har. Och en orubblig tro, den litar på Gud oavsett omständigheterna. Den litar på att det Gud gjorde genom Jesus har förändrat allt. Den litar på att oavsett vad som händer här så har Gud sista ordet. Den litar på att det Gud gjorde genom Jesus Kristus också gäller mig, därför att jag hänger ihop med Jesus genom dopet. Det är den orubbliga tron. den som litar på Gud och håller fast vid honom oavsett vad den möter. Petrus konstaterar också att vi ska komma ihåg våra syskon runt om i världen som lider på detta sätt. Om en kroppsdel lider, så lider alla de andra delarna med den, skrev Paulus till församlingen i Korint. Vi behöver minnas, stå tillsammans med och be för våra syskon som lider, både nära och långt borta. Och till sist skriver Petrus en slags bekräftelse av det löfte som den orubbliga tron lutar sig emot. Att Gud som har kallat oss är all nåds Gud. Och att han kommer att upprätta oss. Att han stödjer oss. Att han styrker oss och befäster oss. Döden kommer inte få sista ordet. Lidandet kommer inte få sista ordet. Utan det får Gud. Gud kommer en dag att upprätta och ställa allting till rätta. Allt som ännu inte är så som han vill ha det. Varför då? Och därför att hans är makten i evighet. Amen.